Vi konstaterade förra gången att Markus 16, 9-20 antagligen inte fanns med i den ursprungliga handskriften utan är en sammanfattning av urkyrkan, men som ändå av tradition har funnits med i Markus evangeliet. Och eftersom Guds ande har tillåtit det att finnas där, så tror jag att också vi kan se på det som en väldigt viktig inspirerad text. Och vi förstår att det är inga felaktigheter i den, även om den kanske inte tillhörde det som Markus lät skriva under samarbetet med Petrus. Men vi ser på Markus 16, 9 och 20 som en viktig del av bibelordet. Så vi vet alltså att Markus med största sannolikhet slutade där. Vi slutade förra gången. Men så fortsätter då Markus 16 på det här sättet i den här sammanfattningen. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena som han hade befriat från 7 onda andar. Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Till slut visade han sig för de 11 när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Och där slutar Markus evangeliet. Och vi har haft en längre serie nu som nu blir komplett. Den ska bara kompletteras med Markus 3 och 13, 5, 1-20, Markus 13, 14 och 30. Som kommer att kilas in i serien så småningom. Vi ska låta Peter Masters, som är predikant och pastor i Metropolitan Tabernacle i London, vara lite av vår ciceron när vi tittar på det här kapitlet. Han har skrivit en bok där han reflekterar över Markus 16, inte minst. Sedan visade han sig för de 11 när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och Masters, han skriver: Herrens huvudsyfte var alltså att förebrå de 11 för deras otro och hårda hjärtan. Det här är poängen med hans tal till dem, och det ska vi hålla i minnet när vi läser igenom resten av bibelstället. När Jesus förebrår dem ger han dem missionsbefallningen i kortversion. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. De som lyssnar och tror ska alltså bli frälsta, och de som inte gör det ska gå förlorade. När nu Jesus klargjort apostlarnas uppgift så återvänder han till deras problem, deras otroende och hårda hjärtan. Lägg märke till alltså att det är en förebråelse till de 11 som det handlar om. I sin förmaning till dem säger han: tecken ska följa dem som tror. Han talar nu inte om de som tror deras predikan utan om apostlarna själva. Om de överlåter sig själva till att lyda befallningen och tro på sin frälsare, då, i mitt namn, ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Så blir tolkningen av bibelstället helt korrekt, eftersom den håller sig till det ämne som författaren förklarar vara temat för dessa versar. Det som berättar för oss hur Jesus tar itu med otron bland apostlarna. Han gjorde det genom att för det första förebrå dem, för det andra förklara deras plikt för dem och för det tredje att lova att bekräftande tecken skulle följa de apostlar som trodde och lydde. Och Peter Masters fortsätter att denna tolkning är riktig bekräftas ytterligare av välkända fakta. Endast apostlarna plus några medhjälpare som fungerade som apostlarnas förlängda arm, några speciellt utnämnda, botade människor under tiden för apostlagärningarna. Vad ormarna beträffar läser vi bara om att Paulus överlevde något sådant. Tungotalet sträckte sig utanför apostlakretsen, men de övriga tecknen gjorde det inte. Denna version av missionsbefallningen, som går att tillämpa på alla lärjungar i alla tider, tvingar inte övriga troende till en instruktion om att utföra tecken och under. Det är ganska viktigt, alltså, att vi inte blandar ihop de troendes kallelse med de första apostlarnas kallelse och på så vis får en sorts karismatisk kramp och en stor sorg när vi inser att vi inte riktigt lever i det som de utmanades att leva i. Men det är viktigt att tillägga att som svar på bön kan Gud göra alla under och alla tecken som vi ser också utförs genom apostlarnas händer. Och det kan han göra genom professorer och genom söndagsskolbarn, genom olärda enklare lärjungar och genom världsevangelister. Här finns det ingen skillnad. Alla kan vi förvänta oss Guds allmakt i det att vi går ut och förkunnar evangelium för allt skapat. Gud välsigne dig!